Hej Lisa och hej lyssnarna och välkomna till Lisa Marias jultankar.
Ja.
Och idag är det du som ska öppna luckan. Vad kan finnas bakom den?
Jo, bakom luckan idag så ligger det en tarotkortlek. Om det är många som får så här allergiska reaktioner nu som tycker att det är lite jobbigt med...
sticka upp små bölder på kroppen.
För att man gillar inte andliga saker eller så. Så kan jag ju lugna er med att jag använder tarot på ett sätt som är... Inte så andligt, inte så flummigt kanske. Ja, och det är allt jag tänker säga om det nu. Jag ska inte gå in på vad jag tror på och inte tror på. Men jag använder tarot på ett sätt som stämmer överens med min världsbild. Som då inte inkluderar särskilt mycket olika väsen till exempel. Eller kontakt med andra sidan av vad då. Ja, strunt i det. I alla fall. Jag skulle ändå vilja prata om tarot, just därför att, ja men precis, vi pratade tidigare om att vi är lite nördiga, båda två. Det vill säga att vi kan gå in i ett ämne eller någonting och så blir vi jätteintresserade av det. Och så var det för mig med tarot för några år sedan. Men till skillnad från många andra saker jag har intresserat mig för så stannar det kvar hos mig. Så jag släpper liksom inte detta utan jag bara fortsätter fundera och använda tarotkort på olika sätt och... Även köpa fler tarotkortlekar, kan jag erkänna.
Jag har ju sett några av dem i alla fall. Ja,
det finns ett visst samlarintresse i detta också. Nej, men det jag skulle vilja berätta om nu, det är historien bakom tarot. Mm. Därför att jag tycker att det är så spännande och intressant. Och då är det ju så här, att för att förstå historien bakom tarot så behöver man förstå spelkortens historia. Mm. Och att de hänger ihop. Därför att tarotkortleken från början var en spelkortlek.
Just det, så var det.
Som har hetat lite olika saker beroende på var i Europa vi är, om vi är i Italien eller Frankrike. Tarocchi till exempel. Och först så kom ju i begynnelsen, och då är vi alltså på renässansen ungefär.
Ja, 1500-tal.
Ja, någonting sånt, 1400-1500-tal. Alltså de tidigaste beläggen för spelkort. På det sättet som vi tänker på spelkort nu, det vill säga med fyra olika sviter. Mm. 1-10 och sen 4 stycken, eller 3 eller 4 klädda kort. Mm. Så att en helt vanlig kortlek, fast de såg lite annorlunda ut på den tiden. Men det som hände kring då på renässansen var just att man tog fram en kortlek som förutom de här 4 sviterna hade ett antal trumfkort med helt andra. Och de var liksom väldigt fantasifullt. Att man tänker sig renässanskonst. Mm. Så är det ju liksom, och de hade ju motiv då från, mycket från den katolska tron till exempel, så kristna motiv. Och andra motiv som har att göra med filosofi och hur vi ser på världen och liksom, mm. Så man hämtar inspiration. Och det, jag menar, man kan titta på konst från den tiden överlag och så känner man igen dem i tarot, det är liksom tarotkorten. Så att man kan tänka sig så här, att om man tänker sig spelkort, man sitter där och spelar spel, liksom spelar kort med varandra. Spelkort och renässanskonst, och då framförallt den delen av renässanskonsten som är liksom symbolisk och hämtar in. Om de två fick en bebis så är det tarotkortleken. Ja. Så därifrån kommer det från början. Så det kommer, det vill säga, det kommer inte från Egypten.
Nej, vilket, som många tror.
Ja, man vill gärna tro det. Och det beror på hur vi i västerlandet och det som kallas för orientalism. Det vill säga att vi väldigt gärna vill att allting mystiskt och spännande ska komma från öster.
Just det.
Och det kan vi prata om en helt annan gång. Men det som hände nämligen med de här spelkorten var ju att på 1800-talet så började man också använda dem. Då finns det ju liksom en okkult rörelse i Europa, andliga...
Mycket olika... sådär seanser och sånt, ja.
Precis, och ja, frimurar, liksom olika sällskap och ja, allt möjligt. Det var då som man också började använda tarotkortleken som liksom för att spå i framtiden och så. Mm. Och det var också då som väldigt många började tänka sig, nej men den måste komma från Egypten. Ja. Egypten var otroligt inne då också. Mm. Man hade precis börjat liksom fundera över de här hieroglyferna och vad betyder det och liksom sådär. Och sen har då tarotkortlekarna utvecklats och då har man ju stoppat in en massa egyptiska, liksom, från den egyptiska mytologin och från en massa andra mytologier, kabbala och allt möjligt, astrologi. Så man har liksom plockat in mer och mer i de här korten. Och sen då så kom ju den mest kända tarotkortleken på 1900-talet. The Rider-Waite-Smith. Mm. Och sen exploderade det och blev hur många tarotkortlekar
som helst. Ja, just det. Som alla då var och en sätter sin prägel på.
Precis.
Utifrån att man är konstnär till exempel och målar på ett visst sätt. Ja. Eller man har någon speciell symbol som...
Mm. Och idag finns det ju liksom allt ifrån, det finns ju Harry Potter.
Ja, det finns det.
Tarotkortlekar. Och det finns ju, och änglar förstås. Och olika, ja men en mängd olika.
Just det, och en del som är mer mörka och en del som är mer färgglada, glättiga så. Så att det finns också en sån skala i
ja,
det.
Ja, verkligen. Och lite olika. Men liksom de här, de 78 korten i kortleken är ändå samma.
Mm.
Men man lägger lite olika betydelse i dem. Så.
Just det. Och får lite olika namn kan de ju få också ibland.
Precis. Mm. Och sen då så skulle jag också bara nämna då den sista, senaste vågen som jag ser då och som jag tycker är spännande. Det är att numera, så förutom att folk fortfarande använder korten för att spå i korten och sådär, så har det också kommit en rörelse och allt fler som använder korten mer för självreflektion.
Ja,
och som
det.
Kopplar dem mer till psykologi och till att förstå sig själv genom olika symboler, arketyper. Och då har man liksom hela den här kortleken som är full av symboler från olika mytologier, från olika religioner, massa liksom helt hopblandat i en enda röra. Och så kan man använda den här fantastiskt vackra, rika kortleken för att liksom väcka olika delar av sig själv, för att fundera över olika...
Ja, just det. Så den ger en sån där input som man kan behöva ibland för att liksom få loss de där tankarna.
Och som, på tal om ett annat avsnitt där vi ju pratade om speglar och fönster. Det finns speglar och fönster i tarotkortleken också.
Både igenkänning och nya.
Man kan dra ett kort och tänka, det stämmer ju precis med. Eller så kan man dra ett kort och tänka, oj, det här hade jag överhuvudtaget inte tänkt.
Liksom. Och så kommer man ändå på någonting som det kan, det kan ändå förklara någonting.
Ja,
det kan det. Det är det som är så spännande också.
Ja.
Även när man känner det där motståndet. Så.
Och sen kan man liksom fundera över, alltså om man tror på att det finns en andlig aspekt, då gör man det helt enkelt. Om man som jag då har lite svårt för det, då kan man istället tänka att så här, jag tror ju att det är en slump vilket kort jag drar.
Mm.
Men jag tror inte att det är en slump hur jag tolkar det kortet.
Det.
Min tolkning kommer att vara viktig för mig. Ja, jag skulle kunna prata om detta i en timme, men jag ska inte göra det. Utan om jag ska skicka med något, då är det ju så här. Vad väcks i dig när du tänker på tarot? Är det en motvilja? Är det ett intresse? Nyfikenhet? Eller vad? Och vad säger den känslan och tanken om vad du tror på, vad du vill och hur du ser på livet? Någonting sånt kanske?
Mm. Tack Lisa.
Vi hörs igen imorgon.